Hej, Heilbopp här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på heilbopp.se. Ses där!
Då säger vi varmt välkomna till poppanelen avsnitt 28! Vilken jag, Pontus och Wolf, bjuder in musikkollegor och annat nöjesfolk för att peppa inför helgen och prata om deras nya musik. Och idag har vi inga andra än Miranda och Elektra i Say Lulu! Och den fantastiska Peter Jöberg! Båda två skivaktuella med liksom väldigt identitetsindränkta skivor, skulle jag säga. Så spännande att ha er här. Och ni har mycket mer gemensamt än man kunde tro. På
ja, vi hade det. Det var ju superkul.
Ja. Ja. Ni har babblat podcastmaterial här en halvtimme ungefär, känns det som.
Desperat X-rated stuff.
Ja, yeah, exactly.
Så tyvärr.
Jag har desperat försökt trycka på rec hela tiden. Det är inte lätt. Hur är dagsformen?
Jo, som vi sa nyss, vi hade releasefest igår.
Just det.
Så vi är lite liksom trötta, men glada.
Men som sig bör, det är trist att komma från en releasefest och vara helt så här utvilad och
ja, precis.
Lalalala.
Jag trodde faktiskt att jag skulle gå hem och kolla på Netflix igår efter releasefesten, men så blev det faktiskt inte.
Nej.
Jag höll mig ute till topp.
Starkt
jobbat.
Väldigt bra. Peter då, du showar runt.
Ja, när jag hade min releasegrej var i tisdags faktiskt.
Ja.
Och då var Tobias Fröberg och Catherine Williams som jag har skrivit med. Vi hade liksom mer samtal runt låtskrivare, hur vi har skrivit låtarna tillsammans. I och med att jag inte gjort en popskiva på 11 år.
Ja.
Och jag hade liksom lagt det lite på hyllan och koncentrerat mig ganska mycket på teater och musikteater och varit utomlands på Broadway och allt det här. Så att jag, men så var det faktiskt Tobias Fröberg då som en gammal kompis.
Just det, han är så här Gotlandsproducent.
Ja, precis. Han är ju gammal singer-songwriter och har gjort massor. Jag menar, hans musik har varit på massa tv-serier i USA och turnerat där. Och jag lärde känna honom via Arne Brun faktiskt, som är en av mina stora, jag älskar Arne Brun. Och då träffades vi på en tv-serie som hette Med hjärtat som insats för SVT, där jag tolkade olika, följde så här David Bowies fotspår i Berlin och Frank Sinatra i New York. Och på något sätt skulle tolka då göra egna låtar utifrån deras stilar.
Ah, nice.
Och då producerade han dem. Och då såg han det sättet jag arbetar med musiken som jag får skriven till mig.
Ah.
Hur jag gör den till min egen. Och då sa han, jag vet att det finns en till skiva i dig. Och jag vill att du ska skriva den själv. Och jag vill hjälpa dig. Och det var
härligt.
Länge sedan någon trodde på det. Så att då började vi skriva och sen kom Catherine in och... Så jag måste säga att det låter ju sjukt, jag är 47 år nu, men det här känns som den skivan jag skulle ha gjort för 20 år sedan.
Ja, men det är så spännande. Och som vi konstaterade, Say Lulu här är ju 27 och jag är 37
precis.
Och du är också någonting som slutar på 7.
Du är 47.
Det är världens snyggaste, fräschaste 47-åring skulle jag säga.
Ja, tack. Det skriver jag upp på också. Men det ska bli spännande. Vi lyssnar på lite musik från den om en liten stund.
Cool.
Först vill jag bara att du kommenterar. Jag såg trailer för nya den här Aladdin-filmen som inte är animerad.
Mm-hmm.
Den otecknade. Men du spelar inte Aladdin i den.
Nej, Aladdin är lite gammal.
Vad tänkte de?
Nej, men alltså, jag måste säga att Aladdin är så sjuk. För att när jag fick den när jag var 22 år så tänkte jag så här, ja men... Vilken ära att få göra en sån här Disney-figur. För då var ju Disney så himla stort. Det kom en film om ett par år. Så tänkte jag så här, ja men när jag får barn liksom. Då ska jag säga, ja min farsa var Aladdin. Och nu har jag två döttrar. Och de är så här, på dagens där jag hämtar dem så bara, det är min pappa som är Aladdin. Och det blev så. Och liksom att nej men och vi gjorde tre långfilmer och vi gjorde liksom 78 avsnitt när jag sa abo mattan
det kör så här, du alla de tv-serierna
allting right. Oh everything God. Och det är så här, litar du på och så, ibland kommer de fram, ibland kommer de fram i er ålder kommer fram på krogen liksom och så säger de så här jag tycker verkligen om det jättemycket det har betytt jättemycket för mig. Jag bara tack snälla så här, vilken låt vad gillar du? Nej men Aladdin det är så himla bra. Och jag bara kan inte du så lite packade så kan du inte säga liksom så här. Och då vet jag, det de vill att jag ska säga är så här, litar du på mig?
Ja.
Litar du på mig? Och så gör jag det och så blir jag kung i baren.
Oh my god.
Så det är fantastiskt att ha en sån där. Men jag konstaterade också att i USA är det ju liksom anden som är liksom huvudrollen.
Ja, precis.
Eller vad man säger. Med Robin Williams och nu Will Smith.
Precis. Som så här.
Men här tog du tag i liksom. Här, det är alla
vem var anden nu?
Men det var Dan Ekborg, han gjorde det superbra. Men jag tror att jag var ju liksom då hade jag gjort de här tonårsmusikalerna, Grease of Fame och så. Det var precis. Så jag var ju som någon slags tonårsidol och prydde liksom Okej och Frida med bara överkropp och allt möjligt. Sådana hemska grejer som jag gjorde.
Du prövde ner på båda de
tidningarna. Okay. Ja, men du vet såhär. Så det var ju liksom, på det sättet tror jag det var. Ja.
Vem var Jasmin?
En tjej som heter Myra Malmberg som var då musikaltjej. Som
just det, också Fantomen på Operan va?
Ja, hon gjorde den i London sen faktiskt.
Om du behöver två Jasminer någon gång så har du de här. Helt klart.
The Twins.
The twin Jasmine.
Hörrni, det är fredag och jättemycket ny musik är ute. Jag tänkte vi skulle lyssna på en som kom i veckan.
Kul.
Som för att liksom, för att värma oss här i höstmörkret som börjar glida in nu. Har ni hört den här igen?
Sara Larsson.
Sara Larsson. I miss you, pushing me close to the edge. I miss you. I wish I knew what I had when I left. I miss you. You said fire to my world, couldn't handle the heat. Now I'm sleeping alone and I'm starting to freeze. Baby, come bring me hell, let it rain over me. Baby, come back to me. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life, yeah. I want you to fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on, if you make it all wrong, let it make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Men hon är yngre än er va?
Ja, hon är mycket yngre. Hon är typ 21.
Kan man vara 21?
Det här blev liksom åldersprogrammet.
Kan man vara 21 och jag liksom kommer
jag, jag känner, så som ni antagligen känner för oss, så känner jag för Sara Larsson. Men och att jag kommer ihåg att när vi var typ 18 eller någonting, då var hon med i det här programmet. Det var
Talang,
liksom, ja, hon var liksom, då var hon liksom en barnsensation. Jag kommer ihåg att man kollade på YouTube-klipp när hon var som en, så här liten och bara hade Whitney Houston röst. Ja. Jag kommer ihåg att det var en grej. Och så bara, så, när hon kom ut med sin popgrej så var det bara så bara, åh gullig!
Ja. Men de har ju verkligen jobbat med henne på ett jävligt bra sätt. Ja. Alltså Tenna är ju liksom verkar vara det bästa management. Alltså, ja. Men verkligen har i lugn, även om hon är bara 21 så har, de tog ju tid på sig.
I början, speciellt i början.
Och det, jag tror det är som pay off för henne.
Ja. Ja. De är inte förhastade grejer.
Nej.
Låten heter Ruin My Life och är väl typ den första i år. Åren går så fort. Kan ni relatera till den här känslan av att man vill att någon ska komma in och fucka upp en lite?
Absolut.
Ja, verkligen.
Stöka till.
Verkligen.
Inte just nu.
Nu är det någon som ska städa
alltså,
upp lite.
När man har glömt bort hur jobbigt det är när någon förstör ens liv. Då är ju sugen på det. Man bara, kan inte något hända? Kan inte någon bara liksom awaken me? Och så när det händer, man bara, gud, det här är very exhausting.
Det är både och. Alltså, jag menar, jag har relationer eller arbetssituationer som har ruined my life. Liksom. Och då är det ju inte så jävla kul. Liksom. Men den här känslan att de kommer skaka om mig. Det kanske är mer det att kom och skaka om mig. Kom och liksom,
väck
så här,
mig.
Väck mig. Jag har stagnerat. Jag vill liksom bara kom och ta mig en annan riktning. Kom och ta mig långt härifrån.
Långt härifrån.
Shot.
Bränsa sitt i släcker, så du vet vad.
Jag kan tänka mig att Sara Larsson har som ni ett ganska så här busy schema.
Och då kan det vara busy schema än vad vi har.
Kanske. Hur många timmar per dygn har Sara Larsson? I don't know. Men i alla fall att man så här, även det kan ju bli, om det är mycket av kul, så kan ju det också bli en stor klump bara. Och så att det är den man vill bli av med lite grann. Liksom.
Jag kan relatera alltså, när jag slog igenom, alltså när allting hände för mig, jag var i London efter Kristina, så kom från Duvmåla det här Björn och Benny grejen. Så kom jag till London och jag var bara 26 eller 25 när jag kom till London och gjorde min första huvudroll på Western, och det var ju superstort liksom, och sen rusade på.
Vilken föreställning var det?
Jag gjorde Miss Saigon, och gjorde Häxorna i Eastwick, som är den här gamla, fast jag spelade en av dem, liksom den unga liden liksom i. Och men det var också då jag sprang in i den här väggen vi pratade om tidigare, att för att det bara spann på och och då hade man inte, kände jag i Sverige på det, jag hade ju min manager men ännu inte det här safety netet som jag känner ändå Sara Larsson har, som känns som att det är många runt om henne som hon kan hålla det här tempot liksom.
Det är samma för oss, vi har inte haft det.
Nej men jag
de har ju liksom hur många, hon har ju ett stort crew av människor som tillgodoser ens behov och hjälper en fixa med grejer som man inte själv måste fokusera på massa skumma grejer.
Men jag kom från en sån extremt dysfunktionell familj, även om liksom, jag var duktig på att hålla det borta och jag tror när framgången kom och alla ryckade, jag åkte till USA, jag skulle ha min första popplatta på engelska och jag åkte runt och träffade alla de här låtskrivarna som vi hade gemensamt och bodde på Sunset Marquee och bara tyckte liksom, du vet, Chateau Marmont och de här. Och sen kände jag att jag hade ingen att det är ingen botten. Jag hade inte, och att, för att jag hade inte en trygghet, utan jag hade byggt upp den här tryggheten. Och tryggheten blev till slut framgången. Och vad händer om det inte blir som jag vill? Vad ska jag göra då? Bara rakt ner. Och då,
jag kan relatera till det faktiskt.
Och det, den grejen. Men då gjorde jag ju min 32, då gjorde jag ju min stora resa liksom. Men jag måste säga, med låten tycker jag att det är kul att hon gör, det känns som att hon ändå tar ett steg, alltså hon gör något annat. Alltså
verkligen.
Och det tycker jag är skitkul att höra, att vara 21 år, jag vet inte om det är hennes eget val eller om det är någon annan, men det är, våga göra en sån typ av låt som första singel.
Ja, men det, vi får väl se när plattan droppar liksom. Era plattor droppar ju idag, samma dag som Robin bland annat. Alltså en stor dag för fullängdarna kan man säga. Vad heter era skivor?
Immortell.
Immortell. Just en liten sammanslagning typ av Immortal och L.
Ja,
då,
en kvinnlig böjning på franska.
Aha, det är ett befintligt ord. Så franskt av er. På er releasefest så visade ni en kort film om liksom mödraskap och systerskap och livet och identiteten. Hur har den liksom varit med? För jag tyckte den tillförde väldigt mycket till hur man ska så här, lyssna på musiken. Vad kom först så att säga? Musiken eller filmen?
Musiken kom först. Men vi började jobba på filmen och alla visuella idéer och liksom bitar ungefär samtidigt. Vi ville att det skulle vara
en korsbefruktning.
Och vi ville inte att det skulle bli så här, okej, vi har lagt ner ett år på att göra en skiva och så oj, så måste vi dutta fram små videos. Utan vi ville att allting skulle komma upp samtidigt. Och liksom ta musiken, eller att vi ville att filmen skulle ta musiken i en annan riktning och vi ville att musiken skulle ta filmen i en annan riktning.
Liksom. Men ändrades det då under resan? Alltså?
Vi skrev om delar, vi skrev till delar och vi skrev om text, alltså, för att passa bättre med hur vi har tänkt liksom att
narrativet
skulle bli. Det var en väldigt kul process faktiskt. Och det var också väldigt, det gjorde att det var lättare att knyta upp säcken med musiken, för man hade en så stark visuell bild av hur man ville att det skulle vara. Och då alltså jag tyckte att det var enklare på något sätt att få en röd tråd genom alltihop då.
Ja, det kan man känna när man lyssnar också. För att den är väldigt så här konstnärlig och den är lite svår att ta till sig liksom. Eller man får lyssna många gånger. Det är en bra skiva, Eva, försöker säga. Och då är det skönt att ha liksom en så här grundtanke som löper rakt igenom. Ni släppte den första låten.
Vi släppte den första låten i juni och sen så släppte
Är det Golden Child?
Golden Child var liksom den, vad ska man säga, första singeln. Liksom. Den kom ut i slutet av augusti.
Kan vi inte höra en bit på den?
Visst. Jo, kör!
To the core.
Har du hört den här, Peter?
Vad kul, alla dina hör... Skoj, alltså, jag, fast, jag har ingen koppling till dig som alla dina överhuvudtaget. Jag vet, men jag...
Jag kan inte placera vad jag känner igen det här. Just det här soundet och just den här... Jag vet inte vad det är... Det är något, alltså, något äldre, men, ja. Men det... Jag tycker det är jävligt... Jag letar inte ut något utländskt, men jag vet inte, jag kan inte hitta det.
Alltså, det är en, vi inspirerades av, det här är, nu är det så riktigt nischat, men en...
Kör.
Som heter Jean-Luc Ponty, en som, alltså, kompositör och typ låter som såhär psych.
En fransk.
Ja, psych.
Fransk.
En fransk.
Förlåt, jag bara...
fransk. Men såhär lite mer såhär nischad psyk... gitarrist, synt, ja. Lite i ja, så där kommer det är en liten sampling nästan, men det är den samplingen, men så är det, vi vill ju att det ska kännas lite liksom Laurel Canyon, liksom mammas och pappas mystisk, vi vill att det ska kännas liksom väldigt varm och California, just för att inga av de andra låtarna gör det, och för att vi var i Kalifornien hela tiden vi spelade in skivan och var i Laurel Canyon och var liksom var i de här in i bergen av liksom där all den musik gjordes. Så vi vill att det här ska vara en musikalisk god till det.
Underbara trummor. De sätter ju verkligen tonen här i början. Vem är det? Eller vad kommer liksom idén från att det ska vara så här? Drums.
Ja, det är hela skivan har vi jobbat med en kille som heter Kane. Skitduktig trummis. Han har spelat trummor på alla låtar. Det är samma musiker som spelar igenom hela skivan. All right, så vi spelade in allting. Liksom, de fick komma in en och en och bara köra igenom hela skivan och göra sina takes och göra sin... Och vara med ganska mycket och tillföra. Och hitta ljuden och hitta soundet och sånt så. De ska även spela live med oss.
Lyx!
I LA och New York-giggen.
Gud vad trevligt. Så när man går och ser, då får man the real shit.
Vi kommer inte kunna ha 12 stråk. Det går inte. Vi ska spela på en klubb.
Typiskt.
Så vi kommer inte kunna ha hela året. Vi kommer inte kunna ha brassarna heller.
Nej. Jag fattar.
The Brazilian
guy. Nej, men vi kommer inte kunna ha trumpeten eller blåset eller.
Ja, men det är roligt. Ska ni spela i Sverige också?
As of now så har vi de här två, eller New York igen. Vi försöker ta lite en sak i taget. Och se hur de går. Och se
inte bli någon väg.
Ja, och också för att vi har insett att vi vill bara se till att vi håller en bra kvalitet genom allting vi gör. Och jag tror att det vi gjort tidigare är att vi bara köttat på och inte...
Men det löser sig.
Det löser sig. Ja, så står man där inne och bara shit, oj, vad ska vi... Det finns liksom ingen tanke med något. Inte så mycket tanke med
det. Det är inget koncept för liveshowen.
Nej, och nu känner jag bara att jag vill att allting ska kännas... Jag vill jobba med alla delar av det vi håller på med exakt lika mycket kärlek och eftertanke som jag gjort med själva skivan. Annars känner jag bara att vi gör en liksom, disservice till hela projektet.
Ja, men det är ju hemskt. Så det är bra att ni tar ett sånt samlat grepp.
Hej, Heilbopp här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på heilbopp.se. Ses där!
Det var roligt när jag bjöd in er tre att vara här. Så ni har ju mer gemensamt än man kan tro faktiskt.
Det var överraskande.
Dels det rent musikaliska huvudsakliga, tycker jag att det finns ett organiskt stråk och så här inspelningssätt i båda era skivor.
Jag vill höra något från
dig nu. Ja, kan vi inte göra det? Ja. Peter, vad heter din
platta? Jag måste säga att jag är så jävla svag för så här, två tjejer som sjunger tillsammans här. Det är så jäkla snyggt. Och jag hade ingen aning att ni var tvillingar, för jag har ju sett omslaget på det första skiva på Cosmos och bara, vilka de här coola tjejerna liksom. och sen har jag lyssnat på er på Spotify, men just, jag är väldigt svag som typ, vad heter Klara och alltså First Aid Kit eller Agneta Frida eller, att det är någonting som är, och att ni var tvillingar, det visste inte jag, men det är väl därför ännu man känner att ni är så tajta.
Det blev en så cool effekt på när ni körde live där i förrgår, eftersom era röster är så lika, så kan ni leka väldigt mycket med dem. Och egentligen inte behöver så här, ni behöver inte så här hålla tonen eller tempot särskilt mycket, utan ni kan så här fumla runt lite, om man får använda det uttrycket, och det blir ändå snyggt. Det påminner mig om när man har så här spelat in två songtracks och sen så här lyssna på dem samtidigt, och de gör inte samma grej, men det finns en charm ändå liksom.
Ja, vi har väldigt lika röster.
Du, ni får ett väldigt fint sound ihop.
Det vill säga double tracking hela tiden.
Ja, får man fråga, sjunger ni, när ni sjunger in där, gör ni, sjunger ni tillsammans? Eller sjunger ni,
Det beror också på, men vi har väldigt lika röster så, men för de som jobbar med oss, oss emellan, så har vi väldigt olika röster. Mm. Alltså i, liksom, på vilken, hur nära man går in. Liksom.
Är det range då? Eller är det,
ja, range och bara liksom ton också. Speciellt när vi spelar in i studion. Vi använder typ olika mickar. Mm. Och jag har mycket lägre och mycket mer luft i rösten.
Och för lyssnarna så är du är alltså
Elektra. Elektra. Mm. Du är lite mer, det blir lite mer att jag gör väldigt mycket vers. Att jag lägger liksom liden på vers.
Right.
Och ja, jag är vers.
Man frågar vem är äldst? Alltså vem kom ut först?
Jag, 4 minuter.
Guys. Grattis Miranda.
Tack. 4 minuter närmare till 30.
Nej, jag tittar inte. Alltså jag är 47. Jag är liksom.
Ja, men vi kommer inte se som dig när du är 47. Men ja, och jag sjunger väl mer att jag ofta ser refräng. Och liksom stick. Och liksom de högre stämmorna och så här.
Intressant, men väldigt kompletterande ändå,
ja,
får man
absolut
säga.
Jag känner att vi tillsammans utgör vi en bättre röst, om du förstår vad jag menar.
Fantastiskt. Ja, men jag tycker så mycket om. Man ska in och lyssna på alla låtarna, tycker jag.
Tycker jag också.
PJ, du har ju också en väldigt identitetssökande eller liksom
karriär har jag. Jag har en identitetssökande karriär, för jag menar, jag har ju med min skivkarriär, det är, alltså går man tillbaka och ser vad jag gjort, så har jag gjort så mycket olika typer av skivor.
Ja.
Men mycket på grund av att musik för mig var ett sätt att överleva som barn. Och jag kunde inte prata när jag var liten. Alltså, jag skulle inte kunna hålla en sån här konversation.
Nej.
Utan jag sjöng liksom. Men det hade mycket för att jag blev sedd hemma. Mm. För att jag sjöng. Och det var då de såg mig och så då sjöng jag då.
Mm.
Och sen blev ju teater naturligt för mig, för jag var barnskådis. Och så kunde jag gömma mig bakom det. Och så kunde jag spela ut mitt liksom register på scenen. Och jag spelade ofta sådana roller där jag fick liksom gråta eller jag fick liksom drömma och längta bort. Men hade hela tiden med min brorsa, vi hade band när vi var små. Då var det mycket så här synt, pop och liksom sådana grejer.
Så din brorsa håller också på med musik?
Ja, han är musiker. Och sen så kom jag in, sen så hände ju allt med musikteatern och det tog fart, så det var ju naturligt att fortsätta. Men sen när jag skulle börja mina popskivor, så egentligen hade jag en hel plats som hade skrivit, men Sony var så här, nej men du ska få de bästa låtarna. Vilket egentligen, om man ser tillbaka idag, var ju superdumt. För jag menar, hade de sagt såhär, klart du ska bli in dina låtar, och så hade jag sålt 10 000. Mm. Men det hade varit mycket bättre.
Ja.
Kanske. Nu ångrar inte jag de andra plats, för de har tagit mig till jätteroliga platser. Men därför för mig har det varit viktigt för mig att göra, att hela tiden gå vidare och söka, för att jag vill hitta hem.
Mm.
Och jag känner med den här plattan att jag liksom har, just mycket för att jag har, den kommer från mig, att jag gör den plattan som jag vill göra. Och den är ju liksom en entertainerplatta, alltså en sångare med sin mick och sitt band liksom, som berättar historier, och det är ganska så här 60s vibes liksom, kanske lite Phil Spector liksom, det finns lite så här, och att det liksom är så det är spännande, så just med identitet, så jag har varit identitetssökande, och jag tycker att jag har hittat en identitet som jag kan leva med som 47-åring, för jag är inte 27 längre och sådär. Det måste vara vuxet, så jag liksom.
Men bara som att första singeln, det var väl The Mask?
Ja, den heter The Mask.
Och den handlar ju bara om det. Liksom.
Ja, den handlar om, det var ju mycket som slog mig just att spela Fantomen. För att jag blev erbjuden då att åka till Broadway, och då, först när de frågade, eller nej, det var London först. Först när de frågade, så tänkte jag, gud, Fantomen, den här måste jag musikalen liksom. Till och med jag sa det. Och så kom jag dit och tittade, så slog mig, fan, det här är jag. The Abused Child, jag var abused när jag var liten, och jag har varit med om massa saker och lärde mig att bära en mask och le hela tiden. Och jag såg ut som jag gjorde, jag såg liksom beskedlig, men det var ett stort hål inom mig. Och så den plattan handlar om just det, hur jag liksom har äntligen släppt den här masken. Men det gjorde jag för kanske 15 år sedan när jag var på mitt behandling, var på rehab. Men jag lade den i New York, för att New York har betytt mycket för mig. Det var där jag bodde efter jag hade varit på behandlingshem ett år, för att liksom förstå vem jag är. Jag hade ett jätteroligt samarbete med Sia, Kate Pearson och Gaylan Dorsey. Vi gjorde en coverplatta där som vi gjorde uppe i Woodstock, som var jättekul på ett helt annat sätt än vad jag gjort innan. Så därför la jag den i New York, för New York. Och New York är för mig en sån här stad som jag både kan vara del i och vara aktiv i, men jag kan också bara sätta mig och titta och jag mår skitbra. Det var den första vi skrev, och då var det en jättestor ballad bara, så här ödesmättad. Sen gjorde Tobias Karlsson och jag om den till mig.
Ja, för det var ett litet glapp från att du och Tobias Fröberg satte ihop musiken tills att du spelade in den på nytt.
Ja, det var ju mycket på grund av att jag fick så mycket teatergrejer som jag inte kunde. Det var ju en pojkdröm för mig. Du kan tänka, jag var 10 år när jag stod på så här, gjorde Sound of Music, och var en av de här äckliga barnen som sjunger och dansar. Och så träffade jag en tant som bara, jag var på Broadway på 60-talet. Och jag bara, kan den där tanten så kan jag liksom. Och sen när jag är 42 så står jag där, jag får den chansen. Så jag kunde inte säga nej till den.
Wow.
Ja, men du vet, den där livsresan när man drömmer om någonting. Mm. Och,
var det kul?
Ja, det var så jävla coolt att få göra det. Du vet, det var någonting man såg när man var liten. Ja, och sen, men jag vill göra den här plattan, för musik, den är alltid, och den har jag fått kämpa för min rättighet i det här landet att göra mina skivor, för att man vill, tyvärr vill folk sätta människor i fack.
Men du är så starkt förknippad med det som vi upplever som din identitet.
Precis.
Och det tyckte jag, det är väldigt intressant med den här fantomenrollen. När jag såg den så tänkte jag så här, i alla tidigare roller så har jag sett Peter Jöback så här, i stora bokstäver spela någonting. Och i den här så var det som att du försvann. Och att rollen kom fram. Liksom.
Okay.
Att det var så här, du hade lärt dig någonting där. Eller hamnat i...
Nej, men jag tror att i och med att jag gjorde den här stora redan, när jag var på behandlingshem, så var det var en jätteresa för mig. Det kan vara 35 år av uppbyggnad av någonting.
Det kan vara en svår grej med stardom. Liksom, att den står i vägen för ens
tolkning. Ja, jag har aldrig velat bli så här... jag har aldrig velat bli så här känd och stjärna. Jag vill bli erkänd. Jag vill säga att folk ska tycka om, att ska respektera mig för
det.
Och jag kan bli vansinnig liksom, under de här resorna som jag haft, att på grund av människors lathet eller recensenters lathet så sätter man mig i ett fack och inte lyssnar på vad jag gör. Förstår du? Och det har jag fått lida av jättemycket. Så jag har liksom varit mod att gång på gång göra så här, jag gör en indieplatta, jag gör en så här mainstream popplatta, jag gör en så här soulplatta, jag rakt på närmsta nivå, jag gör mina grejer, jag testar, jag söker.
You're ruining my life.
Men det som var häftigt var ju när jag kom till New York och jag träffade Sia och Kate Pierce. Vi umgick, det var ett gay community i East Village, och vi hängde mycket och jag behövde prata mycket. Så kom jag fram till att när jag ska göra den här coverplatsen, så Sia gjorde den här Wicked Game som är kanske en av mina mest spelade låtar på Spotify. Och det var så kul att träffa människor som på pappret liksom, Kate Pearson har gjort 3 duetter i sitt liv. Det är ett med Iggy Pop, en med Mike Stipe från R.E.M. och sen har hon gjort en duett med Peter Jöback. Det är liksom, men hon bryr sig inte. Förstår jag menar? För att hon lyssnade på mig när jag klev in i det rummet, för hon hade inga förtecken på mig.
Nej.
Och det är de där förtecknen som var, man kommer den här friheten att kunna göra musik. För att vi gör musik. Och den här plattan för mig är så. Tobias ville att jag skulle skriva. Catherine ville bara hjälpa mig med texterna. Och, liksom, och sen blev det att vi gjorde det tillsammans. Vi vet inte vad som har gjort vad egentligen.
Nej.
Det blev så här härligt kollektiv. Och sen vet jag Tobias då, som producerar. Så, ja.
Men Peter, vi slänger på öppningslåten på skivan, Shape of You, för den tycker jag har sånt bra avstamp och sväng liksom. I remember the beginning, all the summer nights, my heart like a high watt bulb burning so bright. And all the second stories were out of sight. You were funny and crazy and totally free, and I knew you were mine.
You were mine.
Because you said so.
You were mine.
You know you said so. Shape of you. They say you're good man.
Of you.
Woo!
Jag älskar, jag måste lyssna med stängda ögon, för jag känner verkligen att jag skulle lyssna på alla detaljer och bara liksom försöker tänka mig hur det är. Jag har kommit in här, jag försöker tänka mig hur du har spelat in det. Och bara sitter och tänker på alla detaljer. Bara, ah, undrar vilket som gjorde det och bara som det. Så kul!
Ja, det är något annat än vad jag gjort förut. Och det är liksom... Jag tror jag går till mina rötter. De som, mm. eller jag gillar de här gamla entertainerna. Liksom, mm. ja, men, först de här Piaf och liksom Gainsbourg. Jag tänkte på Gainsbourg faktiskt. Ja. Ni har era mm. musik faktiskt också. Men och sen Elvis och alla Sinatra. Mm. Men också så här Bowie och liksom...
Ja, som Amy, jag. Lite, ja, du vet. Amy. Men Amy är hennes produktioner är ju Sinatra. Old, och liksom,
ja, precis. Den, jag tror det passar min, för det, jag har ju en dramatisk röst. Jag, är från en, jag har ju jobbat med teater. Liksom, så det behöver ha varit dramatik.
Absolut.
Liksom.
Det känns som att det finns så jättemycket dramatik i din röst och i hur du... går, alltså hur du, alla övergångar mellan de olika delarna är verkligen som en... följer en liksom dramaturgisk linje på något sätt.
Ja, men så är det. Ja, men bra
och liksom tryck, men också hur du... Alltså, det är verkligen kul att lyssna på folk som verkligen är... professionella sångare på något sätt. Alltså det blir som en helt annan grej. Alltså för mig är det så här, jag har inte jag har inte en sån typ av röst alls.
Och det, CV.
Jag har inte sån CV överhuvudtaget. Och det är så, det är jättekul.
Det är olika sätt att göra musik.
Ja, det är olika,
det är olika uttryck. Det är det som är häftigt med musik.
Ja, det är precis. Och jag tycker om vilken, alltså jag tycker om alla typer av sångare, men det är så, men det är väldigt kul just när på sångare som verkligen är ett instrument på ett helt annat sätt.
Ja, det är ju
hur
ett
du,
instrument.
Hur du liksom, hur det, trycket där när du går från pre-chorsen in i chorsen, hur du bara... Vad är det för drar?
Vet du vad, det här är så kul. Min polare Andreas Lundstedt, om du vet om Alcazar, vet du? Mm. Han instagrammade om den här, en sån här gospel-trio från Atlanta. Tre färgade, två tjejer och en kille. Mm. Och han la upp det så hela många gånger. Jag bodde i New York då och gjorde Fantomen och... Så jag bara, fan, det där soundet jag vill ha. För jag tänkte alltid såhär, sångaren med sin jävla coola grupp, sånggrupp och så sitt band blåset står. Så vi ringde upp dem. Och då hade de jobbat, jag visste inte om Ariana Grande och lite om bara för name droppa. Och de tyckte det var skitkul. Och de gillade låtarna som fanns. Så att det finns en låt som heter Dancing som är så här gammal 70s liksom disco. Där de tillförde jättemycket.
Ja, här har man dem. Men det här känns som att alla du har jobbat med på plattan är extremt slipade. Mm. Så att det låter som att ni bara har gått in och gjort det.
Nej, men det var en lång process. Alltså. Men jag träffade Tobias Karlsson som producerar. Jag kommer ihåg en tjej som heter Pauline som är som jag älskade. Han gjorde den plattan med. Det var han som liksom satte igång henne. Och jag älskade den också.
Men det hände inte någonting.
Jag vet inte med henne att hon... liksom,
inte vill
palla ur. Jag vet inte vad som hände. Och så han gjorde Ghost Town och med Adam Lambert. Men så han är liksom, vi kom fram till att det bästa vi vet är så här snobbar som jobbar ledmotiv på den här gamla TV-serien från 70-talet. För det är så här lite dämt och det här är det.
Det låter lite Quincy Jones.
Verkligen.
Väldigt klassiskt.
Ja, men så vi hade sen, och den här egentligen handlar om
fett bra.
Jag såg framför mig så här att min mamma dog för några år sedan. Hon hade Alzheimer, så hamnade liksom på ålderdomshem. Så jag, om jag skulle göra en video så var jag så här lite fat boy slim, du vet, i köpcentret. Jag skulle ha liksom 20 stycken som sitter på ett ålderdomshem och sen liksom,
låt den gå på
och så bara låt den på och så börjar When I'm Dancing I Feel Like Fred Astaire, för det är liksom deras tidsepok.
Så det var
gjort det för min mamma den här låten. Det låter ju udda då. Men
det var en så bra video. Gud vad roligt, jag snackade om fat boy slim videon typ 2 dagar sedan.
Okay.
Alltid älskat den. Så jävla
men jag måste fråga, när du gör musik, för du sa lite om det att du gör det utifrån bilder.
Alltid.
Och det är också, jag har såhär, jag gör videon för och sen gör jag låten och såhär.
Vi brukar ibland till och med sätta på YouTube-klipp av liksom gamla filmer, eller inte gamla filmer, men det kan vara nya filmer också, typ Crouching Tiger, Hidden Dragons, är på, vi bara, okej, känslan. Nej, men att vi också, för att man ska hamna på samma, exakt samma stämning som de man jobbar med. Och även speciellt om man tar in musiker, om man tar in andra samarbetspartners.
Jag vill inte förstå vad jag är.
Det här är stämningen.
För då spelar de också på det sättet.
Ja, eller? Precis. Alla har så himla olika förhållningssätt till musik. Och alla, de vi jobbar med, det är två killar. Som en har växt upp i liksom, outskirts of LA, en har växt upp i Beverly Hills. och sen är det vi två, vi fyra. De har ingenting gemensamt med varandra, liksom förutom att de är, liksom, håller på med musik. Mm. Och vi har ingenting gemensamt med dem, förutom att de håller på med musik. Och vi har växt upp på helt olika typer av musik allihopa. Men vi har obviously mycket som vi har gemensamt också. Vi hittade ju en massa gemensamma nämnare, det är som skivan kommer ifrån. Men för att vi skulle kunna liksom relatera till varandra, då måste man ju så här, prata mer om känsla än bara referera till musik. Mm. För att alla uppfattar musik som olika. Och då man kan man visa en bild. Ibland har vi bara visat bilder som har hittat i en tidning eller en bild som har hittat i en bok. Bilder, filmsnuttar, man berättar om en scen. Nu senast har jag bara förklarat ett scenario om hur jag ville skriva. Det är en man och en kvinna sitter på en säng. Kanten av en säng var precis det här har hänt. Och hon känner så här och han känner så här. Den känslan. Och de bara...
Ja, det tänker film, det är bra, det är jag också. Men det som är häftigt med, när du säger att just att de kommer från olika ställen, det är det som är ballt när man jobbar med musiker som kommer från olika. Mm. Man vill att de ska förstå vad jag är ute efter, men som så här, men tillför det som precis, du kommer ifrån. Ja. Jag vill ha en outskirt of New York. Jag vill ha liksom för det är det jag vill ha, för det är så i livet. Ja. Vi vill ju ta människor. Det var som man såg Dramaten förr på teater på Dramaten förr i tiden. Alla spelade på samma sätt och sen så här, men den världen ser ju inte ut så där. Ja, jag vet. Jag var lite snäll.
Men alla gör samma. Pratar med samma.
Men du förstår vad jag menar, svensk film har ju blivit bättre när de bara tar in andra typ folk som inte har gått scenskolan. Mm. För att liksom världen ser ut
som. Alla på scenskolan, alla är väldigt mycket.
Och då så känner jag med Viltet musik, så är det kul. Ja, det är de det som är kul. De här Atlanta-tjejerna och killarna, de tog in något annat, en gospel-tradition. De får in något annat i röst.
Liksom. Och det är därför man jobbar med andra, alltså det är därför vi jobbar med andra människor. Jag menar, de killarna vi jobbar med, Trent, en av killarna, han kommer från en helt klassisk bakgrund. Mm. Och har fått in den musikaliteten i hur han tänker och jobbar.
Det hör man ganska mycket på.
Det hör man ganska mycket i huvan. Och hans main grej var ju liksom stråkarrangemang. Alltså hans passion i skivan var jättemycket om stråket och soundet på stråket. Men sen så också allt annat. Ja, men han, det han liksom verkligen brann för.
Men och så där som kom i början var med som mer som en engineer. Han som sen blev
producent
och skrev massa låtarna med oss.
Men hur kom det så att det kom dit då? Var det som gjorde att, var det någon speciellt som drog er dit? Att ni skulle spela in skivan just där? Eller var det bara en så här dröm om att få göra en platta?
Efter en turné som vi första gången vi var, eller hatade vi. Det var den sommaren vi berättade om när vi var där i 6 veckor och skrev med alla.
Ja, med alla som visade, var det gemensamma nämnde.
Och det var verkligen, då ville jag verkligen bara, alltså ville på riktigt dö. Alltså hatade LA, hatade alla människor där och hade inget körkort och kunde inte ta mig någonstans. Det var vidrigt. Och vi hade jättemycket press på mig.
Jättemycket ångest.
Och jättemycket ångest. Så jag ville aldrig tillbaka till LA, hatade LA. Sen så två år senare så åkte vi dit och gjorde en video. Och då träffade vi några människor som blev, eller lite folk som blev kompisar till oss. Och då...
Så blev ni hembjudna?
Då hembjudna, då träffar man... Ja,
det är som LA är ju en del av stan.
Ja, och LA är ju inte en dold stad. Man måste ju ha några nycklar för att komma in. Och då när man väl har träffat lite folk. Och så började vi bygga upp en vänskapskrets. Och då när vi kom, gjorde vi ett sista stopp där på vår USA-turné. Och då blev vi kvar några dagar och bara, shit, fan, jag gillar verkligen här. Och så började vi komma tillbaka. Och till slut så fastnade vi där. Och nu bor vi där
i 2 år.
Nu bor vi där. Har bott där i 2 år.
Vad kul.
Så att vi, det var det. Och sen så av en slump träffade vi en av de här killarna. Och vi bara direkt, det var, vi, och då... Vårt första intryck var såhär, wow, såhär, vi är inte mycket gemensamt. Han är såhär tönt upp. Nej, men det är så.
Jag
är cool. Nej, jag är verkligen inte det. Men vadå, han tyckte säkert att jag var en tönt också. Alltså, förlåt.
Tänk vad bra det är. Vet du vad, det har varit min grej hela mitt liv. Och jag vet inte varför, kanske var för att jag var lite annorlunda när jag var liten. Det har alltid varit så här, går in i ett rum på en fest, så gå inte där du känner igen dig, utan gå till det andra hållet,
precis.
Du kanske lär dig någonting.
Precis, alltså, precis, absolut.
Och därför musiken har varit så olika.
Ja, alltså absolut. Och det är det som är så kul med musik framförallt. Men så fort vi började prata musik hade vi alltid, alltså hade vi jättemycket gemensamt om vad vi gillade och vad vi, och jag började berätta lite grann vad vi ville göra. Han bara,
jag
vill också göra. Jag längtade efter att någon ska, jag har en idé. Får jag spela den för er? Jag gick in och satt och studerade.
Ja, jag har en chord progression som jag har spelat för så många människor och ingen fattar den, ingen tycker den är bra, ingen vill, men så här, jag känner att, vad kan ni bara lyssna på den? Och så
spela den, du bara, du bara.
Jag bara, då
är det
jag
någonting
bara,
som är med på skivan nu? Kan vi ta den?
Och den är jätteweird. Men när jag hörde den, jag bara, gud, det här är det.
Jag älskar Bond, jag har också en Bond-låt på min skiva.
Nu så har vi fuckat upp det lite. Gjort lite mer.
Det här är musiken i filmen, va?
Sen går det in i Trip Hopville. skådespelare.
Det kan vara så här Hitchcock.
Ja. Vet du, någon spelar exakt det man har velat höra hela livet.
Jättelänge.
Jag bara, okay, jag bara, I love you. Alltså vi bara släpper allt.
Vi får lite så här gammal Nene Cherry.
Ja, ja, precis, det är med.
90s överlag.
Ja, absolut. Det, är väldigt, det här är vår 90s homage.
Ja, jättebra.
Men, då skrev vi skrev den här på typ, alltså skrev alla melodier och all text också typ på...
Det heter Anna, sa jag.
Anna.
Handlar om en tjej då som heter
Anna. Ja, Anna. Det handlar om... det här är pretto moments. Men när vi började... Vi var i en värld när vi träffade honom. Då var vi, hade vi skrivit en hel skiva som var bra. Det var inte, vi inte var fel på den. Men jag, kände, jag hade en sån här känsla att den inte var...
Och så skickade vi den till vår pappa.
Vi skickade, och så skickade han tillbaka. Han var bara jättepissjummen. Och bara...
Det är det viktigt vad pappa tycker?
Nej, men han såg igenom oss. Han bara, det här, alltså han bara, this is not your opus, punkt. Vi bara, okej.
Okay. Då blev Jackie bara,
Men det stod så här, om pappa inte skulle göra den här skivan, alltså jag bryr mig inte.
Det är inte det handlar om.
Men det är när någon säger någonting som ändå slår an.
Man vet sant.
Jag bara, och så kollar vi på varandra och bara, det är verkligen inte vårt opus.
Och alla var lite så här...
Alla var såhär, det är bra typ. Och såhär, typ damm. Det var väldigt mycket mer såhär, men P3, alltså såhär, väldigt mycket mer
popvänlig
liksom. Och det var bra. Vi har jobbat med jättemycket bra människor. Det var kul. Men jag kände bara, han var känslan att det var såhär, igen. Jag vet att det inte blev rätt. Och så när vi skrev den här låten, jag bara, okej, fuck everything else. Liksom.
Och så då, det här var liksom en öppnare för den här.
Precis. Men då, under den perioden, då hade vi en tanke om att vi ville... Att den visuella biten skulle vara kopplad kring de sju dödssynderna. Vi tycker om att hänga upp oss på något sådär koncept.
Ja,
liksom.
Ja,
men det är bra att börja så.
Även om inte det kommer in ut i skivan så... så
men det är ett förhållningssätt.
Ett förhållningssätt och sådär, hur man ska strukturera arbetet. Och när vi gick in i den här skivan så hade vi fortfarande den tanken att vi skulle ha sju låtar och alla låtar skulle ha ett eget liksom, universum. Nu är det ju sju låtar och det finns ett universum, men vi har släppt sju dödssynder.
Det är kul i ungefär tre dödssynder.
Ja, precis. Och alla dödssynder är väldigt lika varandra.
Ja, just
det. Bara, är det här...
Vilka är det? Äta godis på torsdagar?
Vi tyckte dock att det var intressant med dödssynderna ur ett feministiskt perspektiv. Mest för att jag tycker att dödssynderna och hur dödssynderna finns kvar i vårt samhälle, hur vi fortsätter skuldbelägga och skamlägga kvinnor, är kopplade till dödssynderna, är kopplade till religion, hur samhället ser ut och hur vi är med folk. Så det var mer kanske ur ett sånt perspektiv. Snarare än godis på torsdagar. Men
låt fem.
Godis på torsdagar. Candy. Och då bara researchade vi jättemycket.
Ja, den här låten då.
Och då så researchade vi. Och det finns ju en jättekänd sjungen ballett eller slash opera av Bertolt Brecht som heter De sju dödssynderna. Och The Seven Deadly Sins of the Bourgeoisie. Och då den följer då...
Wow, vad snyggt sound det blev.
Stereo sound, double tracking. Och den följer då Anna 1 och Anna 2 som reser genom sju olika städer i USA och möts i varje stad av en dödssynd. Och Anna och 1 och Anna 2 har två helt olika liksom, förhållningssätt till den här dödssynden. En är lite mer effektiv och en är lite mer som hamnar i trubbel. Och det man inser på slutet av pjäsen är att Anna 1 och Anna 2 är samma person. Bara två olika delar av en person. Så
mindfuck. Det är som om ni...
Det lät som en Netflix-serie.
Ja. Och det är Anna.
Gud vad underbart. Det ska bli ännu roligare att lyssna på den här skivan. Peter, din skiva heter Humanology.
Ja, det var samma sak. Det
också lite
jag egentligen ville att det skulle heta Human Behavior, men då tänker man ju på Björk. Ja, liksom.
Lite.
Sorry. Men då letade jag lite. Och så här, genom att jag är lite... I'm a spiritual. Ja. Så tänkte jag, så kom det här liksom, Humanology, som är läraren om mänskliga beteende. Ja, som är en ganska ny grej. Men just att jag tyckte det var intressant. Det har nu mycket med alla de här med rehab och allt det här som, allt jag har gjort, 12 steg och allt det här, att man liksom har, man får gå igenom så många saker och då så får man träffa så mycket människor och alla olika, men i olika beteende och sådär, så då gjorde jag en skiva, så alla låtar har någon så här typ att någon är revansch, någon är liksom lust och någon är såhär, och så vidare, men det är också, det finns också, det är mer att det ligger bakom, men så vill jag göra, för det här är, för mig är det ett sånt viktigt album, så jag vill ha ett namn som var så här lite
Grand.
Jag har sett The Grand, Humanology. Och sen står jag så här, och jag står, det står 1971 bakvänt på mitt omslag.
Ja, för det är speglat så jag, så här, där i glaset. Det är
väldigt, jag vill se omslaget.
Jag kan uppfylla era drömmar. Här är det.
Åh, fint!
För att jag ville liksom att det skulle vara... Jag är 47, liksom. Och så här, I've lived, I've learned. Så här, och...
Skitsnyggt.
Men det låter så här Bond, för jag har ju en låt, om bara kan jag spela lite. Men det är mer klass, här, What If Tomorrow Never Comes heter den, som jag gjorde, som är lite...
Det låter som en Bond-titel.
Ja, verkligen. I wasn't made for trouble. Ja, verkligen. Det är den här Sinatra.
Spagetti.
Och du släppte ju det snygga omslaget och allt på vinyl om några veckor.
Precis, vet du, det är min första vinyl.
Och du skojar.
Det är också så cool. Jag tycker att det är alltid så här coolt för mig.
Vi ska få lotta ut ett exemplar här till våra lyssnare, som du får signera, men du får göra det i efterhand.
Absolut.
Då.
Jag vill ha er en skiva.
Ja, det finns på Cosmos.
Vi skickar, kan byta.
Vi byter den finns.
Ja, ah, vad roligt. Mm. Då kan vi låta ut en av era i nästa program kanske. Men Peter, kan inte du signera med något så här, litar du på mig, Peter Jöback?
Eller hur?
Would you do it for our listeners?
Of course.
Vi måste ha någon slags tävling då. Tävlingsfråga. Ah. Kan inte du fråga något som spännar tillbaka?
Jag vinner då. Får jag den då?
Ja, självklart.
Jag vet inte. Okay.
Eller så här, varifrån
på sig för kläder?
Eller varifrån kom gospeltrion som han använde
precis,
på skivan?
Som jag har pratat om här.
Snyggt.
Did you listen to the details?
Och så får man gå in på poppanelens egen Instagram och svara på DM där, så löser vi det. Hörrni, det har blivit dags att avrunda dagens poppanel med mina fantastiska gäster för den här veckan. Miranda och Elektra i Say Lulu! Och Peter Jöback i Peter Jöback!
PJ!
Alltså, jag måste säga, det var skitkul att träffa er.
Jag är
supersugen att lyssna mer på er musik.
Så härligt. Ja, det var ett fint samtal. Verkligen.
Jag vill se er tillsammans på scenen. Jag tror det skulle vara
major. Det vågar jag inte.
Jo, det kanske är skitcoolt. Jag är öppen. Jag tycker sånt är jätteroligt.
Ja. Det ska jag inte våga.
Ni vet ju att ni kan lyssna på alla låtarna i sin helhet på Spotify-listan på panelens. För att idag har vi lyssnat på otroligt mycket ny musik, men jag känner att vi pratade över det ibland. Så att man får gå in där och lyssna om på allting, helt enkelt. Något särskilt ni ska göra i helgen?
Vi ska göra någon passapress och så ska vi åka tillbaka till LA.
Ja, mysigt. Peter, står du på scen?
Ja, jag ska jobba. Jag har min föreställning Hjärta som insats på Cirkus som jag har gjort.
Den är underbar. Alla måste gå och se den.
Jag har sett den.
Ja, men kom. Men jag spelar i varje kväll innan ni åker. Om ni ska sova. Men det ska jag göra. Och sen ska jag åka till Disneyland med mina ungar.
Yeah.
Och sen...
Vilket Disneyland ska ni åka till? Paris.
Ja, det närmaste.
Ja, men så trevligt att ha er här. Ni får, vi ska gå ut till en ny liten dänga från Icona Pop, faktiskt, som släpps idag.
Två female vocalists.
Yes.
Mäktigt. Vad körde de så mycket bättre? Var det förra eller förra året? Kommer inte ihåg. Ingen här inne har gjort så mycket bättre, va?
Nej. Var inte det? Ja, det var förra gången, va? Ja.
Är du sugen, Peter?
Om ni var med. Men ni skulle inte vilja ha med på sånt, kanske. Nej, men grejen är så här, jag tycker om samtalet.
Ja,
och jag tror att jag skulle vilja bra på att driva ett samtal. Och liksom, för jag är nyfiken.
Ja, det gör
vi. Jag tycker att formen kanske nu har blivit, det börjar bli ett tv-program. Vem ska vara den och när ska han göra den grejen? Hon ska göra så. Men när man gjorde det här, som du gör nu.
Ja.
Alltså så här, sitta och prata. Ja. Och prata med så att, för det är ju en sån respekt man har. Om jag skulle göra någon av er låt, så har jag ju jätterespekt. Alltså du vet, och så ska det vara kul att, men allt när tv blir ett format så börjar det bli tråkigt. Men
så det blir som alla blir så karikatyrer av sig själva lite. Mm. Att man liksom så här, det här är min nisch och det där är din nisch. Mm. Nu ska jag bara göra min grej på din låt. Alltså det vill säga,
nej precis, det är det som man ska vara öppen. Alltså jag vill att musik, eller det har jag försökt göra hela tiden. Jag gjorde en platta för länge sedan och så var Esbjörn Svensson, en gammal jazzpianist som tyvärr drunknade, som dog. Och då gjorde Svenska Dagbladet en intervju med mig och sa såhär, varför Esbjörn Svensson gör du som är Sveriges bästa jazzmusiker en skiva med Peter Jöback?
Ja, det är så konstigt.
Och då tittade han på mig och sa såhär, men ursäkta, men vi gör musik här.
Ja.
Och det är det som jag tycker liksom att... jag tycker de yngre artisterna är så mycket bättre, är de som är bäst på att liksom, ändå lyfta fram... Jag tycker inte... Vi är så bra på att prata om integration i musikbranschen, så vi ska hjälpa hela världen. Men när det kommer till musik, då är det så här, du är så. Varför är det? Då är det jättekonstigt. För mig går det inte ihop. Jag tycker liksom att... vi gör musik, det är vårt grej. Och så har du ett annat uttryck för det, och det är skitspännande. Och jag har mitt alltså, ni fattar vad jag menar.
Jag är med.
Och det samtalet, det, program, det är det programmet jag vill se.
Helvete, vi pitchar Peter. Det kommer bli hur bra som helst.
Okej, vi gör så här. Det är så mycket bättre, men det är bara vi tre. Så mycket bättre. Så mycket bättre.
Jag ser fram emot det. TV-hösten 2019.
Eller?
Vi är alla där. Hörrni, underbart, tack att ni kom. Ha en jättetrevlig helg.
Tack för att ni kom.
Vi glömde fråga dig vad du skulle göra.
Ja, vad ska du göra?
Jag har en jazzklubb på en vinbar som heter Tygge och Cecil. Som är jättetrevligt. Vi har gäster, sånggäster och sånt där. Ni får komma förbi och sjunga också någon gång.
Okay.
Det är fett nice. Annars ska jag nog sova.
Ja.
Ha det så bra.
Hej då.
Hej, Heilbopp här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på heilbopp.se. Ses där!